Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hej, välkommen till MotoGP-podden. Det är dags för avsnitt 122. Precis när MotoGP-säsongen har kört igång igen efter ett långt sommaruppehåll. Andreas, du, vi var på plats. Äntligen. Äntligen hände det, kändes det som.
Ja, vet du vad jag kommer att tänka på nu?
Nej.
Idag är det tisdag, är det inte alls. Det är onsdag vi spelar in idag. Dagarna går alldeles för fort nu. Men idag fick vi beskedet att våra kollega har avlidit. Zachrisson.
Ja, ja. Jag har knappt hunnit smälta det. Det är nytt.
Det är ganska nytt för dig. Men ja. I alla fall så såg jag ett klipp med honom som spelades in under 2018. Jag tror att han fyllde 80 då. Han var på kontoret i alla fall. Och då sa han att man ska aldrig börja en sändning med bokstaven H.
Och varför då?
Nej, men det var dålig
klang i det, eller?
Ja.
Aha, okej.
Okay. Och nu börjar du med hej.
Hej? Ja. Ja, då, den där har inte jag hört. Som vanligt så presenterar du något nytt för
bara,
mig.
Bara ja. Sådär.
Men har du några egna minnen av Zachrisson då?
Många. Kommenteringsmässigt. Det senaste han gjorde var ju den här årskrönikan, Viaplays årskrönika för 2 år sedan.
Mm.
Och då var det lite MotoGP där i också. Och när han kommenterar lite MotoGP så blir det ju en annan dimension på det.
Mm.
Och det var ju när Marcus var så himla överlägsen den säsongen. Och då hade han några bra meningar om det. Det var kul.
Ja. Ja, jag minns honom från mina yngre år när det var golf framför allt. Och de här målande beskrivningarna av allt ifrån väder till gräs till svårigheter på banorna. Och, ja, men det är ett annat tempo i golfkommentering skulle jag ju säga. Annars kanske vi skulle kunna öva på att vika ut lite grann också. Men viker vi ut så där mycket, då har ju racet tagit slut.
Ja.
Eller skeendet som man kommenterar just då i alla fall.
Jag som är lite tekniker på de här kanalerna också vet ju att när man har haft golfkommentatorer i de boxarna vi sitter i så får man alltid höja upp dem där för att de pratar ju väldigt, 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 väldigt lågt så där måste man gaina upp dem rejält och kommer det andra kommentatorer som fotboll eller något liknande så då måste man vrida ner dem ordentligt.
Ja, intressant. Vi börjar om då och säger varmt välkomna Tobias Lajon och Andreas Mårtensson med MotoGP-podd.
Det låter det.
Ja. Du är en hel del att avhandla idag. Både startnummer, 122 är det på podden, 22 blir det startnumret. Och sen plus och minus efter racehelgen. En hel del tankar efter racehelgen med saker som hände. Och sen en kort framåtblick till Österrike igen. Det är en dubbelhelg.
Déjà vu.
Ja, det skulle man kunna säga.
Ja.
Så kan man börja.
Så kan vi börja.
Men känner du dig redo?
22.
Startar med 22.
Ja. 22. 22 för mig är Sam Lowes. Han är aktiv. Han kör Moto 2.
Och har åkt lite MotoGP. Men det är lite. En säsong vill jag minnas att det blev.
En säsong blev det, på Aprilia, som inte var speciellt bra. Han tog 5 poäng totalt sett. Det var 2 stycken poängplatser. Sen blev det inte mer. Och det är årets kraschkung.
Ja, och det har han ju tyvärr varit ett antal år. Men han har också lite meriter, vill jag minnas. Och han är ju en... Han är ju en förare som skulle kunna ha många fler meriter också.
Ja, men det tycker jag. Han är ju världsmästare i Supersport 600. Det blev han ju 2013. Sen så tog han klivet över till Moto 2. Sen har han kört Moto 2 sen dess, förutom då en säsong i Aprilias MotoGP-team. Vann de 2 inledande racen den här säsongen. Sen har det gått lite ut för. Ligger 4 just nu.
Mm. Och framförallt förra säsongen måste ha varit tung för hans del när han på något vis tappade mästerskapet i slutet av säsongen med sina krascher i Valencia.
Ja, exakt. Det var ju nära där. Han hade tre segrar på raken där, så att, det var nära.
Mm, det var väldigt nära. Han gjorde en fantastisk insats i Portugal, sista race för året.
Mm. Bruten hand.
Ja.
Men 22 är det i alla fall, och ja, jag tänker på nummer 22 så är det faktiskt Sam Lowes.
Och han har ju, där är ju en ganska tydlig koppling till, eller det, jag vet inte om det är uttalat varför han har det här startnumret, men han har ju en tvillingbror också, Alex Lowes, som kör samma startnummer i Superbike VM numera. Och de här är ju, ja, perioder i deras karriär har de ju varit svåra att skilja åt, i alla fall för mig, utseendemässigt.
De är väldigt lika. Han kör väl bredvid Rea,
Klamas
fabriksteam.
Mm. Men många år hos Yamaha, och faktiskt inhopp i MotoGP också, ska vi inte glömma bort.
Nej.
Hos Yamaha just. Men just den här kopplingen med tvillingar och startnummer 22, det tror jag är den förklaringen till varför de har nummer 22. För inte de födda den 22 i alla fall.
Det får vi... Nej, det är de inte. 14 september 1990.
Men du, var Sam Lowes då, bara för att säga någonting om den del i karriären han är just nu. Vi var inne och nosade på det här nu, att han var nära en titel förra året. Är hans karriär i Moto 2 klar, eller ska han ha siktet inställt på någonting annat, tycker du?
Ja, det är frågan vad som händer här. Vi kanske kommer en punkt lite längre ner i den här podden när vi ska avhandla just lite silly season, Petronas, vad de ska göra. Och
vad avvaktar med det då?
Ja, ska vi göra det?
Vi gör så.
Nej, men kanske att Sam Lowes kan vara aktuell ändå. För en av de styrningarna. För de har ju satt sig i en liten underlig... Det är inte deras fel egentligen, men de är i en liten underlig situation, Petronas Yamaha, inför kommande säsong. Rossi valde att lägga hjälmen på hyllan. Det fick vi reda på i torsdags. Det var ganska förväntat. Vi har redan pratat om att de behöver nog 2 nya förare till Petronas Yamaha. Morbidelli med största sannolikhet kommer gå till fabriksteamet. Lin Jarvis var inne och... bekräftade det till någon tv-station här nu i helgen. Så Morbidelli bredvid Quartararo. De behöver 2 nya förare. Och nu är det så pass sent på säsongen så att alla de bästa är redan plockade. Gardner är borta. Jag vet att de hade siktet inställt på honom. Brad Binder har signat med KTM dessutom. Han vet ju också var på deras lista.
Fernandes
nu försvann ju också iväg. Även fast sista ordet säkert inte riktigt är sagt där, för Fernandes var ju inte direkt nöjd med när han fick den här. När det blev klart att han skulle köra för Tektrak KTM, så gick han själv ut och nästan sa att han inte ville köra för dem. Så att, märklig situation där. Mycket märklig, och den ska bli spännande att följa och se vad som händer.
Men där vet jag att du har nämnt Sam Lowes som ett tänkbart namn, ja, för MotoGP.
Inte det högst upp på listan, men kanske högst upp, en utav de högre upp med tanke på de som finns. Raski Atlioglu, signat med Yamaha World Superbike fabriksteam. Garrett Gerloff, likaså, signat med World Superbike, de är också borta. Om man tar bort alla som är borta, då tycker jag faktiskt ändå att Sam Lowes är ett bra alternativ. Han är britt, är också viktigt. För Dorna framförallt, i och med att de har inga britter numera i MotoGP när Crutchlow försvann.
Ja, nej, och han har erfarenhet ifrån i MotoGP, även om det är kort erfarenhet.
Och sen har vi varit kritiska mot honom och är fortsatt att han kraschar mycket. Men oftast när han kraschar så är det framhjulsläpp. Det får mig att tänka, hur kommer han prestera på en Yamaha i MotoGP? Jo, det vet vi inte än. Men hur ofta ser vi en Yamaha-förare går omkull på framhjulsläpp? Det är inte jätteofta. Det känns som att Yamaha är rätt stabil i framänden och ger bra feedback till föraren. Quartararo sällan han går omkull på framhjulsläpp. Likaså Morbidelli och Vinales och Rossi med för den delen. Det verkar ge ett bra förtroende, de kan ladda hårt in i svängen. Om Sam Lowe då sätter sig på en Yamaha, jag tror att det kan gå rätt bra alltså. Har han satt sig på något annat än V4 till exempel, som är mycket mer orolig in i svängen? Då finns det potentiellt att det blir en kraschgång till här.
Då kommer
att öka på den här statistiken.
Exakt.
Men en Yamaha, jag tror att det skulle kunna passa honom. Ärligt talat tror jag det. Han kommer ju krascha ändå, självklart. Och kommer säkert vinna statistiken, men jag tror att det finns hopp om att det kan gå rätt bra med den erfarenheten han har, åldern han har, 31 år gammal nu, och kört en säsong i MotoGP, inte att förringa.
Nej, intressant vändning om det skulle ta den vägen just för Lowe's här, för att annars så känns det lite som en återvändsgränd, eller att han har möjlighet att åka Moto 2 några år till såklart. Och kämpa för en titel, men som sagt var hans peak i karriären fartmässigt, den kanske är just nu.
Ja, det kan vara. Och sen om man tittar på andra Moto2-förare som kan vara ett bättre alternativ, ja men som vi sa, Gardner borta, Fernandes som det verkar borta, Besecki ryktades ju lite grann nu då till Petronas, men jag kan inte tänka mig att han kommer köra där när det väl ska signas, utan jag tror att han kommer köra för Ducati i så fall, och Rossis team, han tillhör akademin. Han kör ju Rossis team nu. Jag borde väldigt förvånad om han går till Petronas. Ja, Canet också ett bra alternativ. Men Canet har signat med Pons och Moto 2 till nästkommande säsong. Och ska byta då från Speed Up till Kalex. Vill säkert vara kvar där. Det finns inte så många andra i Moto 2 helt enkelt. Jag kan inte komma på några bättre. Sen har vi ju de där som de redan har i Petronas. Alltså Vierge, Dixon. Jag tycker inte att någon riktigt utav dem är mogna att få ta steget upp.
Nej, de har inte blommat ut så som man skulle behöva se, tror jag. Och Dixon var ju på väg, men det var ju våras det. Och därefter har han haft en svår handskada. Verkar fortfarande hindra honom till viss del. Och Vierge fortfarande för ojämn, känns det som.
Några tiondelar hela tiden efter.
Ja. Intressant utvik där kring startnummer 22, Sam Lowe. Lite annat upplägg på startnummersnacket här, men han kan absolut vara en av de den snabbaste när allting stämmer i Moto 2. Som han inledde säsongen i år så såg han ju nästan ostoppbar ut.
Ja, det gjorde han. Det gjorde han. Och så, som sagt, på en Yamaha tror jag det skulle kunna gå bra. Det är klart att hade jag fått välja fritt helt och hållet, vem vill vi ha hos Petronas Yamaha? Men då vill jag ju se Toprak där såklart då. Men om inte de här möjligheterna finns, ja, då är det ett bra alternativ.
Ja, det är om start nummer 22. Sam Lowe alltså. Och,
då blev det lite silly season också.
Ja, det blev det. Det var en intressant vändning på startnummersnack. Nu måste vi ägna Österrike en ganska stor del här utav podden. Och vi får inleda, tycker jag, med plus- och minussidan efter den första racehelgen på andra halvan av säsongen. Har du någon tydlig plus- någonting på plussidan som du vill inleda med, Andreas?
Kan man ha mer tydlig plussida än söndagens segrare?
Jag tror inte det.
Nej, jag tror knappt det heller. Som alltså tar seger från pole position dessutom. I sitt sjätte race.
Ja, och det är han en av få som har lyckats med. Dels att vinna en race överhuvudtaget i sin rookie-säsong. Sen vinner han, det är faktiskt många variabler här som är ovanliga. Han vinner i ett satellitteam, Pramax första seger. Och han vinner också efter att han slog sig sönder och samman faktiskt i Portugal.
Ja, men exakt. Att han tar första segern för Pramac, han tar det före Miller. Han tar det för, eller går vi ännu längre tillbaka i tiden, före Redding, före Petrucci, före Miller och före han som ligger två i mästerskapet just nu, Sarko.
Så är det... Och lägg till Bagnaia också.
Lägg till honom också, ja. Som inte ens har tagit en seger i Fabriksteamet än. Och så tar han den här segern. Imponerande.
Lite nagel i öga på de här som inte har gjort
det. Visst är det.
Ja, det är det.
Ja, jag tycker det.
Och jag tyckte han hade så bra reaktion efter. Det var ju en riktig racingförares reaktion. Han var glad och allting, men siktet inställt vidare på en titel.
Mm. Ja, men exakt.
Som och, att det var ett steg på vägen.
Ja, jag tyckte om den här intervjun, alltså segintervjun. Det var ju glädje, men samtidigt som att det finns andra mål också längre fram. Jag tycker det är skönt att höra.
Mm. Vad tycker du att han sticker ut på då? Förutom att han kan vinna race, det har han visat i andra klasser också.
Jag menar, han har ju en grym talang, det går ju att se. Men under det här racet så vi fick åka med Mir ganska många gånger. Framåt kamera, när man kunde se vad Martin gjorde. Och han satte inte ett hjul fel. Det var inte svajigt i bakänden, han missade inte spåret. Han var inte för långt ute, nu fick han ändå en varning till slut då, men... Det kan hända alla. Men när vi fick åka med Mir, då tyckte jag man såg att det här kommer bli svårt för Mir att ta igen det där. Jag tyckte man såg det redan på liksom, ombordbilderna ifrån Mirs kamera. Att det där blir svårt alltså. Det där blir svårt.
Och nu fightas han ändå då, Martin menar jag, med andra förare som har haft ungefär samma typ av karriär. Jag menar, nu är det... I toppen av MotoGP nu så är det en hel del förare som kommer genom de här juniorserierna, Red Bull Rookies Cup, och det var ju just ett sånt race också nu under helgen i Österrike. Jag är fortfarande imponerad och fascinerad varenda gång jag ser de racen, hur duktiga de här unga förarna är på jämn och tät racing. Men just det här som du säger, ligga under press ifrån någon, det var ju inte så att det var Martin som låg och skugga. Det var ju faktiskt lite samma raceutveckling som i Qatar här, eller då. Ja. Det andra racer för säsongen, att han höll täten.
Ja,
gjorde han. Inga problem.
Och inga misstag.
Nej.
Utan, nej men det är superimponerande. Superimponerande race som man gör. Och jag sa den statistiken och jag har glömt den riktigt hur den var här. Men han körde sitt sjätte MotoGP-race. Och vilka var det nu som hade vunnit ett race inom sina sex första MotoGP? Det var Pedrosa, det var Lorenzo.
Ja, vilka före var det ytterligare igen?
Brad Binder, Marquez.
Just det, för Binder vann tidigt där i Tjeckien.
Jag tror bara det är de fem.
Det kanske till och med under rookie-säsong. Jag vet inte ens om man behöver säga så tidigt.
Ja, men de sex första racen i MotoGP, vem som var en seger. Jag tror det var Pedrosa, Lorenzo, Marquez, Binder och nu Martin.
Ja, det är förnämt sällskap. Det kan man ju inte säga annat.
Nej, det är bra.
Kanske inte otroligt att tro att det kan bli en titel så småningom.
De har bra återväxt i Ducky just nu.
Mm. Mycket.
Faktiskt. Två bra förare i fabriksteamet och sen Martina som knackar på dörren. Och sen har de en tvåa i mästerskapet dessutom. Och nästa år ska de ha fyra hojar till.
Ja, imponerande utveckling. Men definitivt på plussidan, det är jag med. Och vi kan ju också lägga till en sak. Han skapar ju det här genom att vara snabb kvalare. Och det har han också varit i sin karriär. Så att han har ju både den här race-instinkten eller förmågan att vinna race. Och han har förmåga att kvala bra.
Ja.
Och frågan är om inte han hade tagit hem Moto2-titeln förra året. Utan sin, han hade ju faktiskt var det armskada eller benskada förra året? Bröt armen. Någonting var det ju. Han tappade ju ett par race. Efter Österrike där blev det ju stopp för honom.
Var det inte någon covid också?
Det kanske var covid det var. Tror någonting var det som gjorde att han missade race.
Ja, jag tror att det var covid.
Ja. Ja, du ser. Tiden går fort även för dig ibland.
Ja.
Men hur som helst, det inverkar ju verkligen på mästerskapet för hans del. Plussidan för Martin alltså. Och sen nämner du Mir, honom skulle jag vilja lyfta in på plussidan också. Även om man inte lyckades hota Martin i det här racet så var ju hela racehelgen egentligen ett lyft för Mir på en bana som man kanske inte fullt ut tror att Suzuki ska vara konkurrenskraftiga på. Men de
var ju det förra året.
Jo, jag vet.
Det är ju
jag
det.
Vet.
Han ledde faktiskt racet förra året.
Ja, det är fascinerande.
Och nu har de sin nya device.
Den var skillnad.
Ja. Den var skillnad.
Alltså,
det var skillnad.
Åtminstone, den gjorde skillnad under framförallt kvalet såg man ju.
Ja, det gjorde den. Den kom till slut. Det tog ett tag innan den kom fram. Men den satt på cykeln då under FP3 första gången.
Plussidan då, för det måste ändå gälla Mir, för Rins lyckades ju inte alls lika bra trots samma förutsättningar.
Han får vi nästan ge ett minus, va?
Ja, han får nästan hamna på minussidan.
Han blev kraftigt distanserad av Mir. Vad kallar vi den här nu då? Devicen.
Ja, anordning.
En del säger shapeshifter.
Ja, men det är ju inte på svenska riktigt.
Nej. Rear height. Nej, vänta nu.
Rear height device. Just det. Ja, är det så? På engelska. Och det känns ju så tråkigt när man är 50 år gammal och slår upp ord som borde finnas någonstans i hjärnan. Men sänkningssats. Hade du inte det där på bilen när du var yngre?
Sänkningssats.
Ja. Och tonade rutor.
Nej, det hade jag faktiskt inte.
Jo, jag vet att du har haft det på en bil.
Jag tonade rutor, ja. Ja, jo. Det har jag till och med på min nuvarande bil.
Men då var det så
här. Men det är ingen sänkningssats, tyvärr. Nej, det var en buntband runt fjärden som man kunde sänka lite.
Ja, och sen studsar de här bilarna runt
just det,
på gatorna.
Just det, perfekt.
Totalt livsfarligt.
Njurbälte på.
Nej, men sänkningssats för bakänden, det var det som kom sent här nu på Suzuki, eller hur?
Sänker bakänden och det gör man ju fysiskt och man gör det ut ur svängarna för att få mer grepp. Och man gör det även i starten.
Och det här har ju de andra tillverkarna haft nu under säsongen, så att egentligen handlar ju det här om att komma på lika nivå som de övriga.
Ja, och sen nu måste man ju finjustera det där. Nu har man ju bara bultat på den i och med att den kom sent, så att det kommer ju ta ett tag innan. Och nu visst, Rebel Ring är väl inte den svåraste banan att lära sig använda den på. Det kommer ju komma svårare banor att lära sig.
Men om du tänker efter själv här från din egen karriär, körningen. Om du sänker bakänden där och sen för att få loss det här. Visst handlar det här om att det är någonting som sker ihop med bromsningen. För det är inte så att den höjs inte automatiskt under raksträckan.
Nej, utan den poppar upp igen så att säga när du går på bromsen.
Så geometrin på cykeln är ju annorlunda plötsligt när du
på
initialt.
Ja.
Men initialt i bromsningen också.
Ja, det blir det.
Det måste vara en annorlunda känsla för föraren.
Det måste det vara, men det måste vara en smart anordning för som man vill cykeln ska vara ute i svängarna ska man ha mycket grepp som möjligt, och det är klart att om man sänker den bak, vilket man gör ibland för att få bättre grepp, alltså rent inställningsmässigt, så måste det här vara ännu bättre.
Mm.
Men sen är det ju ytterligare någonting man ska göra. Ytterligare en spak man ska dra i.
Jo, men jag har sett problem med sånt också inför start, och det är många, och det ska göras på rätt ställe också.
Ja.
Jag kan inte svara på, det här är någonting för oss att ta reda på, det här med hur lång reaktionstid är det på från det du aktiverar den till så att den faktiskt har sänkts. Det måste ju kunna, beroende på när du väljer att aktivera det här som förare, så måste det kunna skilja några meter.
Aj, det måste vara svårt att använda detta, för att när du lägger på gas ur en sväng, då ligger du med mycket nedlägg, du ligger med känsla. Om du då helt plötsligt sänker cykeln i det läget, då blir ju cykeln helt instabil. Och då känns det som att då är för tidigt att göra det. Men om du istället gör det för sent, då spelar du heller ingen roll. Om du gör det upprätt läge, då kan du inte spela någon som helst roll i accelerationsmässigt. Så att
här måste de säkert samla data till.
Ja, och det gäller nog att göra det i rätt läge. Verkligen rätt läge. Och jag tror att man går igenom det här på datan exakt. Men där måste du göra en tiondel tidigare för att få maximalt. Ja, men då ligger jag med nedlägg på den. Då måste jag vika upp cykeln på ett annat sätt. Så att det där är nog lite tillvänjning. För bara med fullt nedlägg och aktivera den, det tror jag inte fungerar.
Nej. Men vi såg i alla fall skillnad accelerationsmässigt och fartmässigt där. För Mir var till slut en dryg sekund då bakom Martin. Och tidigare så har ju Ducati framförallt varit överlägsna fartmässigt. Jag tycker vi sätter plus på Mir som sagt. Och då har vi även behandlat Rins på minussidan, för det blir ju aldrig tydligare än så här när man har två teamkollegor att jämföra med.
Nej,
samma helg.
Nej. Det var tydligt den här helgen, och jag tycker ändå att Rins har varit den som varit snabbare under säsongen, även fast han har fler nollor. Men lyckades inte den här helgen. En annan sak med Mir, förra året blev han världsmästare. Hur många poäng tror du han hade efter 10 race?
Ja, det här är svårt. Jag kan knappt komma ihåg vilket som var det 10:e race förra året eftersom hela säsongen var förskjuten.
Nu har jag ju papprena framför mig här. Så det var efter Aragon racet. Då var det 4 race kvar på säsongen.
Jag vet att han tog inte mycket poäng om man jämför med det som Marcus gjort. Jag drar till med 15 poäng i snitt. Han hade lägre än så. Nej, då hade han haft 150 då. Ja, under 150 tror jag.
Ja, 121 poäng hade Mir. Han ledde mästerskapet efter 10 race förra året på 121 poäng. Nu har det gått 10 race på säsongen. Hur många poäng tror han har just nu?
Ja, nu sitter jag med Åres faktiskt framför mig.
Men
jag tittar ett snabbt överslag. Han ligger 3. Ja, nu ser jag faktiskt poängen här. Han har samma, exakt. Exakt samma.
Så efter 10 race förra året så hade han 121 poäng. Efter 10 race i år så hade han 121 poäng. Frågan är om det har börjat nu, jakten. För det har ju snackats om att däcktilldelningen från Michelin inte har passat Suzuki och att det kommer passa dem bättre andra halvan av säsongen. Nu har deras rear height device kommit.
Och han har kommit upp i fart eller känner sig mer konkurrenskraftig och gör bra kval här.
Ja, bästa kvalet för året när väl den har kommit på plats. Frågan är om jakten har börjat nu till Quartararo.
51 poäng upp till Quartararo är det. Mm. Och det är fler race som återstår i år, om, i alla fall vad vi vet nu, än vad det var förra året. För då, vad sa du, vad var det kvar då?
Då var det 4 race kvar. Nu är det dubbla. Nu är det 8 race kvar. Kanske fler, kanske något mindre. Vi vet inte hur kalendern ser ut. Så vi får se helt enkelt många race. Men lika många poäng nu som man hade efter förra års säsong. Men 51 poäng upp till Quartararo. Och det är ju 2 race och 1 poäng till. Så det är en stund. Eller det är några poäng upp. Och det senaste, om vi ska ta kalendern också. Det senaste är ju att Malaysia vet, det vi har 50-50. Vi pratade ju faktiskt med Raslan Rassali i helgen. Blir Malaysia väl inte 50-50, sa han. Då har du snackat om ett race till i USA i Texas. Där är senaste rapporterna att covid-numren drar iväg. Och att jag tror de hade 6 bäddar kvar på intensiven där.
Och det var just i Austin, eller hur?
Det var just i Austin. Då är frågan hur sugna de är på att kanske belasta sjukvården ännu mer ifall det skulle hända någon krasch till exempel. Ja, ytterst tveksamt skulle jag säga i detta läget.
Och då tror du att man kanske stryker, då kan det bli färre antal i slutändan. Eller det kanske hamnar igen här på dubbelrace på slutet.
Ja, inte alls omöjligt faktiskt. Vi har ju några banor där vi kör dubbelrace på förra säsongen som inte tänkte vara dubbelrace i år. Det är Aragon till exempel kör vi dubbelrace förra året. San Marino, alltså Misano, körde vi dubbelrace. Även Valencia kördes dubbelrace. Och nu har de ju redan lagt till Portugal här. Det är rätt konstigt ändå. Vi har kört en gång redan där i år. Och vi ska köra en gång till. Ja.
Det är den här ketchup-effekten. Först är det inget i 10 år. Och sen nu...
Så blir det 3 på 1 år.
Mm.
Ja, det får vi se helt enkelt. Men som det ser ut just nu så 8 race kvar. Jag gissar på att det hamnar någonstans. Att man försöker lägga till ett dubbelrace i så fall. Om det skulle något som försvinner.
Men Mir är ju i alla fall en förare. Han vann förra året. Regerande världsmästare. En nolla. Och det är i Frankrike eller Le Mans. Så att det är ju en jämn förare. Och får han till det som vi såg skymta nu den här helgen. Med lite bättre kval. Fortsatt. Och sen då tror jag också att raceresultaten kommer att trilla in här.
Ja.
Alltså högre och bättre resultat.
Ja.
Absolut. Jakten har säkert börjat för hans del.
Jag tror det.
Tänkte du på något
ytterligare? Ja, jag tittade på kalendern som återstår här för just Suzukis del och för Mirs del. Vi har ett race till i Österrike nu i helgen. Han skulle mycket väl kunna vinna faktiskt i helgen. En av segerkandidaterna. Jag ser inte Quartararo som en segerkandidat. Sen har vi Silverstone. Där var det en Suzuki som vann för bara det är 5 år sedan nu med Vinales. Skulle mycket väl kunna gå bra där. Rins inte minst för 2 säsonger sedan. Efter mållinjeduell med Marquez. Så Suzuki går ju uppenbarligen bra på Silverstone. Kan vara 2 bra banor som kommer härnäst för Mir.
Ja. Du, på minussidan då, vi måste blanda och ge lite här.
Släpp
Rins.
Och Mir.
och media. Och en ytterligare sak på minussidan. Det här var ett race med ovanligt stora differenser. Jag tycker att det var spännande fighten mellan Martin och Mir. Att i alla fall var det konstant press framåt. Men det var inte den här duellen där man höll på och bytte placeringar och annat. Och det är klart att det var omkörningar längre bak i fältet. Men ett hyfsat statiskt race upplevde jag det som ändå.
Har vi blivit bortskämda?
Kanske. Det har ju varit extremt jämnt tidigare. Jag tror att det här var cirka 7-8 förare inom 15 sekunder var det.
Mm.
Så det är väl klart att det är inte superutsträckt.
Nej, men jag håller med. Jag tycker inte heller det var så dramatiskt som det kanske kunde ha blivit. Det kändes som att det hade blivit ett jämnare race om första racet hade fått fortsätta. Nu blev det en krasch där och röd flagg och sen så omstart. Men jag tror att det hade kunnat bli jämnare där än vad det blev nu i andra racet. Andra racet kändes som att det var avgjort ganska tidigt. Men jag tror också att vi är bortskämda.
Sannolikt, vi är ju en era där de jämnaste racen hela tiden. Det fanns ju lite statistik inför här med, jag tror att man jämförde Crutchlows tidsdifferens till segraren, om det var just de här 30 sekunder då, topp 15, för 3-4 år sedan. Och det racet var då det jämnaste. Och det finns inte ens med i topp 10 nu, så att det har ju hänt någonting där.
Ja, verkligen.
Ja, men en racehelg med ganska stora tidsdifferenser och lite statiskt med MotoGP-måttmätt.
Ja, håller med.
Något ytterligare på minussidan?
In the market for investment-worthy bags, watches and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com to get 10% off your first purchase with code REBAG10. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAG10 for 10% off your first purchase.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Ducati kanske, trots att det var seger för Martin, så fabriksföraren lyckades inte.
Första racet ledde väl Bagnaia när det rödflaggades. Tråkigt för honom att han sen slutade på en 11:e plats. Problem med däck är vad vi har hört därifrån, att det ena däcket där inte, alltså det som han hade i omstarten, inte levererade den grepp som han ville ha helt enkelt. Miller slog som pallen. Han var i fatt Quartararo när han gick om kull. Han gjorde det i kurva 7. Kostsamt misstag och nästan så att vi kan räkna bort honom från mästerskapet. När man gör så på en bana där han måste utnyttja Ducatin.
Han är alltså 72 poäng bakom Quartararo. Det är nästan 3 race. Så det börjar kännas mycket för hans del.
Ja, jag tycker det.
Ja, nej, då, det får bli minus på Ducati-förarna, fabriksducatin. Och då återstår det ett plus. Jag skulle vilja ge det till själva eventet som sådant. Och inte bara för att vi var där och arbetade på plats. Men vi har sagt det till varandra tidigare. Att just organisationen och hur lättarbetat det är, det ligger i absoluta toppen av hela mästerskapet.
Ja, men det gör det. Supermoderna faciliteter, allting finns, även runt banan finns. Vi såg den här skurmaskinen, om man ska kalla det, som var ute och fixade till det där efter Pedrosas krasch där Savadori körde in i honom, och Savadori är ju nyopererad nu, bröt ju fotleden. Det gick ju snabbt och förunnande där ändå med tanke på vad som hände.
Jättebra organisation, och även det här med aktiviteter runt för den som väljer att vara kvar här nu under veckan emellan, så finns det ju allehanda saker att göra som kan vara trevligt.
Men jag såg Polly Sparger och skulle åka downhill idag.
Har du så?
Ja.
Ja, hur bra är det?
Det återstår att
se. Ja, vi får se, som sagt. Å andra sidan är det hög risk hela tiden det man håller på med. Så att, nej, men just eventet här med... Det man kan ha invända mot banan som sådan, det är ju fortsatt de här säkerhetsbristerna som finns på några ställen. Det får man ju försöka att ta tag i eller förändra, tänker jag.
Ja. Det snackas ju om att bygga om banan. Att göra någon typ av chikan eller något liknande mellan kurva 1 och 2, eller att man kommer ut i kurva 2. Vi får väl se om det blir någonting.
Samtidigt är det ju synd, för det tar ju bort karaktären på banan. Det finns inte så många klassiska banor längre, och det här är ju ändå en del av en klassisk bana.
Det är det. Jag håller med. Jag körde ju banvarvet här i fredags, och ta bort just ut i kurva 1 och sen hela den accelerationen upp för backen, det är en speciell känsla faktiskt. Och jag kan bara tänka mig att lägga dit en chikan mitt i allt. Det förstör hela banan.
Det är bara jämföra med Svista i Sverige.
Ja.
Det var ju en rätt häftig raksträcka där förut.
Ja, det var det. Ja,
jättefarlig såklart.
Jättefarlig, ja. Men det är ju ett speciellt flow i den här banan alltså. Jag fick ju ändå några varv och 4 stycken, så det är inte överdrivet många. Men man kände ändå ett flow i banan som skulle helt ställas på ända om man skulle lägga dit en chikaner.
Chikaner, jag personligen tycker inte chikaner hör hemma i motorcykelsammanhang.
Nej, det gör det ju inte heller.
Så nej, det skulle vara synd om det behövde bli så.
Och det på assen är ju ingen chikan, för att förtydliga. Det är ju en kurvkombination.
Den sista, ja.
Ja.
Mm. Det måste vi faktiskt säga, men det är en skillnad. Och vad ligger skillnaden, tycker du, där egentligen?
Chikan är ju mer långsam. Ja, det blir väl inte det här så långsamt de ska göra på Red Bull Ring, men det är... Nej, jag vet inte.
Nej.
De får hitta på något bättre.
Ja, det var även efter helgen en hel del. Det finns en hel del att ta tag i rent snackmässigt här. Pallen, den har vi behandlat här. Martin vann ju racet för... Mir, och sen så var det Quartararo på tredje plats. 3 fabrikat på pallen.
Och vet du, det var faktiskt 5 fabrikat topp 5.
Till och med det, om man fortsätter att räkna. Mm. 4. Då hittar vi Brad Binder. Fantastisk uppkörning.
Det är KTM.
Ja,
sista varvet. Tog både Sarko och, vem var det med han tog?
Nakagami. Och Nakagami på Honda då blev 5.
Mm.
Ja, det är
5
det
fabrikat topp 5. Det är bara Aleix Sparger som saknas där. Det hade ju inte varit omöjligt om man hade prickat rätt i helgen.
Nej, eller om Marcus inte hade prickat så illa.
Ja, eller så prickade Marcus rätt, jag vet inte.
Nej.
Ja, nej.
Men det säger ju någonting om också den här jämnheten i mästerskapet ju, totalt sett.
Ja, det gör det. Det gör det verkligen.
Men det man snackade om mycket efter, det var ju det vi har varit inne på här nu. Dels den här kraschen, det var dramatik, Pedrosa, Savadori. Du nämnde att Savadori har en fotledsfraktur, men det var väl det lilla i det hela. Det var i alla fall ingen brand och bränsle som spred sig till förarna. Hade kunnat vara så. Pedrosa blev sittandes i banan där på ett ställe som...
Inte bra att sitta på.
Nej,
och tur exakt. Att Savadori körde på cykeln och inte honom.
Ja.
Det var inte bra. Det ryktades ju lite om, eller det snackades lite, men Aprilia gick ut och dementerade ganska rejält och ganska snabbt att Dovizioso inte kommer köra helgen. Inte förvånande, utan det blir väl bara en cykel då med Aprilia.
Och inte heller, vi får inte heller se Pedrosa ytterligare en helg här.
Nej. Det får vi inte göra. Han hade bara wildcard denna helgen som gick.
Men det här med... Det var ju några saker som jag tyckte stack ut här också under helgen. I och med att det blev en omstart här. Då hamnar vi igen i det här stressläget på något vis. Teamen måste ställa om, man måste göra en ny startprocedur. Det är lite oklart hur länge man får sitta och vänta här. Nu gick det ganska fort trots allt att sanera, som vi var inne på. Det var plus, tycker jag.
Ja.
Men det här med vad behöver teamen göra här på den här korta stunden, som ändå är, vad ska jag säga, den är inte förutbestämd, utan den flyter på. Sen så kommer det plötsligt ett besked från tävlingsledningen att nu blir det utsläpp.
Ja, och då har man ju ofta en liten stund på sig, och ofta så byter man koppling, för de här kopplingarna klarar inte göra två rejäla starter efter varandra. Någonting som Vinales gjorde, om vi nu går in på honom, om vi ska prata lite om Maverick Vinales igen, som misslyckades ganska rejält. Gjorde en jättebra start första racet och tog några placeringar. Var någonstans runt femte plats från sin nionde startposition. Röd flagg, in i depån, byter koppling, ut på griden igen. Får motorstopp på griden. Ska inte hända. Men han sa att cykeln bara dog när han drog in kopplingen. Eller rättare sagt, han släppte kopplingen. Då var det färdigt. Rullade in cykeln och hann inte ut då. Han inte får igång cykeln så att han kom ut, utan fick ju starta racet från depån. Och han, där började ju hans andra problem. Dels att han då kom iväg sist. När han väl kom upp dit så körde han ju lite för långt. Fick backa tillbaka. Och där finns det ju, precis vid den här rörlampan, finns det en sån här tidtagningslinje. Och den kommunicerar med cykeln. Och han körde förbi den, rullade tillbaka och då fick cykeln frispel. Han visste inte var den var någonstans. Så på hans dash, eller på hans instrumentering, så stod det ju pit lane hela racet igenom. Han sa själv att vissa elektroniska hjälpmedel inte fungerar som de skulle. Anti-wheelie till exempel fungerar inte som det skulle. Och tror den att man är i pit lane, så ja, då funkar ju inte elektroniken som den ska.
Nej, det blev en massa följdproblem i alla fall för Vinales. Och det här, det har man ju, delar av det här har ju synts, det har ju hänt tidigare, just det här att man får rulla in motorcyklar från start från griden och genom depåmuren där och börja om. Och jag vill minnas att det även har varit tillfällen där sådana här elektronik har fått frispel och inte riktigt vet var det befinner sig. Ja. Åtminstone vissa variabler inom elektroniken. Men är det här någonting då som... för Vinales del så är du nere i hela racet.
Det gjorde du. Visst, men det hade inte blivit bättre om den inte hade fått frispel egentligen, för han hade inte kunnat köra upp sig ordentligt ändå, utan det var ju det här motorstoppet på griden som gjorde det, helt enkelt.
Och där är ett problem, för man gör ju inte många provstarter och man gör inte heller... Ja, Vinales gjorde det i början på säsongen,
men
under en helg så här, och sen som du säger, om man då har en ny koppling efter den första starten.
Ja, och jag tyckte att han fick motorstopp egentligen när han stod på griden, inte när han skulle åka iväg, men jag kan ha missuppfattat det där, men en annan känsla i kopplingen, och någonting gjorde att han fick motorstopp helt enkelt, och sen fick cykeln frispel när han körde förbi den här linjen där uppe och fick backa tillbaka.
Ja, tråkig utveckling, för just hans första start var ju jättebra.
Ja, med hans mått mätt var det ju grymt, eller det var ju grymt i vilket fall, men jag såg att han gör det var ju... Jag tyckte vi såg en annan Vinales den här helgen, ganska många tuffa omkörningar in i kurva 9 där, tog han inte sig förbi, var det Quartararo han tog sig förbi första varven?
Ja, det var det.
Tuff. Det är sånt som vi inte har sett från Vinales på ett tag.
Jag tror vi var lite uppspelt över det
faktiskt.
Till och med. Men det var den ena grejen där, och följdproblem då med motorstoppet. Det andra var ju det här kring däckval till omstarten, och där såg vi ju flera förare och team ha lite oförklarliga och ganska svåra problem faktiskt.
Ja, och den som hade mest problem var ju Oliveira, där det lossnade delar ur framdäcket, och då var därför han fick bryta det där racet. Såg ju riktigt, riktigt illa ut på de bilderna jag såg, de här bitarna som hade lossnat ifrån framdäck, och det går inte att köra på det sättet, utan det är bara att svänga in och bryta racet. Och han tittade faktiskt bak när han kom in i pitlane. Om man gjorde det med vilja eller om man trodde att det var bak vet jag inte. Ibland kan det ju vara så där att man känner att någonting är riktigt, riktigt illa. Så tittar man någon annanstans och får fokuset åt det hållet istället för att inte någon ska titta framåt.
Men lustigt att du säger det, för jag vet tydligt ett tillfälle när jag drabbades av det där. Och det var på spa, någon träning. Eller, jag tror att det var träning inför 24 timmars. Nej, det kan inte ha varit träning, det måste ha varit race. Jag trodde i alla fall, då lossade det sådana bitar fast ur bakdäcket. Och vibrationerna i cykeln, de var fram. Så att på något vis, det är inte alltid självklart var de här var det känns någonstans.
Nej, det kan ju vara att han inte visste. Men problem var det i alla fall. Och då har du ju, då har Michelin gjort en förändring till kommande helg. Tagit bort det här hårda framdäcket. Ersatt med ett annat hårt framdäck som är symmetriskt istället för asymmetriskt.
Så att kommande helg blir det alltså symmetriskt, liknande gummiblandning eller likadan gummiblandning både på höger och vänster sidan. Och det är högern som är absolut mest under press på det här varvet.
På det hårda framdäcket.
Ja, men de har ju också klagat generellt förarna för just den här övergången här mellan asymmetriskt och mellan den hårda och den mjuka sidan ska jag säga.
Ja. Framförallt KTM och Honda.
Framförallt dem, ja. Så att det kanske är en bättre helg att vänta då, trots nu att Binder gjorde den här otroliga uppkörningen.
Det gjorde han. En annan som fick dåligt däck på andra racet var Marc Márquez. Han var väldigt anonym i andra racet förutom att han återigen körde på Aleix Espargaró in i kurvett.
Det gjorde han inte obemärkt.
Han gjorde två gånger. En gång i första racet, en gång i andra. Den i första racet, där sa han själv att han gjorde ett misstag. Att han förväntade sig inte riktigt den utgången som det blev och sen kom han i tidsnöd. Det var tvungen att göra på det sättet, tyckte han själv. Det var ett misstag, sånt som kan hända i kurva 1, det var hans egen förklaring. Andra så tycker jag ändå att han, då kommer han i den situationen. Jag tycker inte riktigt man ska klaga bara på Márquez på andra incidenterna. För Quartararo låg på insidan, han kunde inte svänga in mer åt det hållet. Samtidigt som Aleix Espargaró såg Márquez precis vid inbromsningen. Sen släppte Aleix Espargaró och bromsen lite grann och vek egentligen bara in. Så att, där tycker jag ändå att de har ett... Ja, så, jag ska inte säga vems ansvar det är, utan det där är kurva 1-incident, skulle jag säga. Andra starten. Det är sånt som kan hända i kurva 1.
Och kurva 1 är ju det är klurig layout på den här. För trots att banan är bred och stor så är det ju det är många svårigheter i första sväng. Vad upplevde du när du körde där?
Nej, men det går ju upp för till att börja med och sen en kort sväng. Men ett annat problem med just kurva 1 på den här banan är att det är inte speciellt lång acceleration från startlinjen. Är det en lång acceleration, då lägger sig alla oftast på ett led. Och så åker man efter varandra och sen bromsar man. I den här, på den här banan så åker man mer ifrån sin startposition upp i kurva 1. Det vill säga att då är man tre i bredd och sen så har du tre bakom som också vill vara med. Därför kan det bli liksom 4-5 i bredd, men det finns bara ett spår. Och därför blir det trångt i just den här kurva 1.
Och ytterligare en sak där, det är ju den här indragna curbsen i utgången. Alltså det är en kurva som möter det. Istället för att den öppnar upp i utgången så stänger den här ju.
Ja.
Och jag tänker också på någonting som det var inte möjligt när jag tävlade där för tillbaka i tiden.
När det hette Österreichring.
Seltweg.
Seltweg.
Nej, det hette A1-ring hette den en
på
period.
Den tiden, ja.
Påminner om någon autobahnsträcka då, ungefär. Men i vilket fall, där var det ju grus utanför.
Ja.
Då var det inte aktuellt att chansa in i första sväng på det viset som vi ser. En del förare på något vis släpper ju ut cykeln per automatik i första sväng och tar det som en stor vid kurva och ganska rejält.
Rossi gjorde det.
Ja, det gjorde han.
Det var nog första starten, tror jag.
Ja, det var lite som den här Assen-incidenten. Man vet att det går att göra.
Ja, det gör det. Första varvet går att göra utan att bli bestraffad dessutom. Så att det går att göra på det sättet.
Och då försöker vissa ta kurvan som man ska och andra struntar i totalt. Det där är någonting som jag tycker man skulle kanske se över. Men kanske. Stänger man ihop det där, som du säger, då hamnar man ju i det problemet du är inne på här. Att då kommer det från 3, 4 eller 5 i bredd som ska in i ett spår och så tajtar det till det. Då kommer vi se mer startkrascher där.
Ja, det kommer vi göra. Det kommer vi göra. Men Márquez i alla fall, dåligt däck. Sa själv efter första starten att han trodde att det här var hans race. Han såg väldigt het ut. Fick sig en törn av Mir där precis i slutet innan rödflaggen och Quartararo som kom på insidan, så var Mir var tre bredd där in i kurva 6 var väl. Men sen efter omstarten var han ingenstans, gjorde massa misstag och var som sagt dåligt däck var förklaringen att det inte gick bättre. Och när vi är inne på Márquez, vi gick igenom vad som hände i första och andra starten. Första starten var han väl optimistisk. Andra starten tycker jag var en kurva 1 incident egentligen bara. Men nu till helgen, då har man infört två stycken nya meddelanden till förarna. Som man kan få upp på på instrumenteringen. Det ena är ju, vad säger man, Lex Quattararo.
Ja, det säger man faktiskt.
Där man kan få upp equipment. Det vill säga att man har felaktig utrustning som ska fixas till omedelbart. Det vill säga i Quattararos fall så var det att stänga skinnstället. Så det kan man alltså få upp nu på instrumenteringen. Det är det första som är nytt. Det andra som är nytt är att man kan få en varning. Och tillbaka till Marquez. Det kanske hade varit en varning det som skedde i kurvet. Fanns det? På första starten.
Ja, och hur skulle det ha sett ut på Quattararos instrumentering där? Bonjour Fabio. Det är tid att dra upp ditt skinnställ, ja. Eller
vad skulle man skriva? Equip.
Equipment. Kanske.
Le fix.
It's time for le fix. Ja, kanske.
Le fix, det är nej, men equipment.
Men ja. Det ska stå equipment, visst var det så?
Ja.
Och då vet man, och då ska det åtgärdas omgående.
Det ska åtgärdas, men man har möjlighet att åtgärda det ute på banan om man kan göra det på ett säkert sätt, annars så är det in i pitlane som gäller. Och det kom ju efter att hans skinnställ åkte ner.
Frågan är hur man hade tolkat den här när han slängde bröstskyddet, då hade det blivit en varning och sen hade han fått komma farligt, ja, beteende.
Varning och sen equipment. Nej, men jag kan förstå det här och jag tycker att det är bra, för vi har varit inne på det här. Det var vi inne på i några poddar sen efter den här incidenten, att ska man ge hans svartflagg? Svartflagg är ju så definitivt. Då är det ut, helt enkelt. Då är det in i depån. Teknisk flagg är ju någonting som är fel på hojen, där du då ska ta den åt sidan direkt. Så det fanns inte egentligen någon lämplig bestraffning eller någon åtgärd egentligen. Många var inne på att ge honom svartflagg direkt. Vi pratade om det där lite grann och jag gick i försvar lite till domarna där, att jag tycker att de ändå gjorde på ett bra sätt. De gav han en bestraffning efterhand som kan verka märklig, men poängterar ju att det är inte okej. Vilket jag tycker är bra. Sen hade man bara 4 varv på sig och komma på vad ska man göra, aldrig uppträtt innan. Det här är ju perfekt. Det är jättebra att de har jobbat på det här, kommit fram till en bra lösning. Och även det här med varning, jag tycker att det också är bra.
Ja, men du påpekar någonting här. Jag är ju inte så insatt i bilracing, men det finns ju något motsvarande inom bilsport, eller hur?
Varningsflagg, ja. Den svartvita flaggen, diagonal är ju den. Då, om man gör någon stängning eller om man gör någonting som är oschysst, osportsligt, då kan man få en varningsflagg. Det är väl bra att man implementerar det även i MotoGP, att man kan få en varning. Allting behöver ju inte vara en long lap penalty eller en 3 sekunder eller vad det nu kan vara för någonting. Utan kör du oschysst, då kan du få en varning om det är en mindre grej. Och jag skulle säga att en sån som Marcus gjorde in i kurvet, det är en varning. Perfekt. Gör det en gång till under det racet. Bestraffning.
Mm. Ja, det låter rimligt. Och det här, man alltså, det här ska införas från nu kommande helg.
Från nu, kommande helg,
ja. Mm. Ja. Ja. Något annat att notera som jag tänkte på och som blev tydligt. Det blev faktiskt tydligt när du och jag gjorde vår tippning inför söndagen. Som vanligt då, Andreas Mårtensson, extremt påläst, kollar alla listor, jämför tider och gör en kvalificerad. Det är ju knappt tippning, det kan man ju nästan ställa klockan efter ibland.
Kanske borde bli sådana, heter det, odds-sätter.
Ja, kanske. Eller spåman på riktigt. Då får man byta namn på det också. Men och sen gör jag min uppskattning där då, på något vis. Och sen så säger du, ja men så tippar vi efter regn, sa ju du, på lördagen där.
Ja.
Och vet du, då blir det bara blackout för mig. Då hade vi ändå kollat på prognosen där. Och jag visste ju någonstans i bakhuvudet att ja, det ska ju regna. Och då tittade jag på mina namn och så tänkte jag, hur har jag tippat nu? Det här vart ju helt, helt tokigt. Men sen när vi står där på söndag och så blir det race. Och vi bara väntar hela dagen på, det var ju faktiskt väldigt mörkt när vi anlände till banan på morgonen. Och det var också blött, upptorkande 125 höll jag på att säga, Moto 3 race. Och sen blev det ju inte det, överhuvudtaget.
Nej, sen blev det inte det. Och det var 100% chans till regn.
Mm.
Det är ganska mycket procents chans att det ska regna. Mm. Det är ganska säkert då. Att...
Det är bara idrottsmän ibland som satsar lite hårdare.
Ja, men det blev ingen regn. Väldigt förvånande. Så mitt tips, det sprack all världens väg. Jag hade, nu tippar vi ju innan kvalet. Så ska jag säga min tippning då, så hade jag Marquez, Miller, Sarko på pallen. Det tyckte jag var en ganska bra gissning i regn.
Ja, det var det.
Men det blev ingen regn.
Nej, jag hade ju med lite torrt då. Jag hade ju Banjaya, Mir fick jag faktiskt in där.
Du fick det.
Ja, sen hade jag Marcus på tredje.
Ja, Nej, det sprack. Det sprack all världens väg.
Ja, det är svårare än man tror att tippa den här sporten.
Väldigt svårt. Väldigt, väldigt svårt. Men det blev ingen regn. Hur kunde de ha så fel, meteorologerna?
Nej, men förklaringen är ju, tänker jag, det här med bergsområden. Det är ju precis som du åker på skidsemester eller... Ja, det kan ju verkligen slå om. Det kan ju till och med slå om från sydsida till nordsida på samma... Ja, passerar man ett bergspass så kan det vara helt omslag. Så att det kan ju helt enkelt vara sådana saker. Det här hela området är ju en dalgång. Det är berg runt hela området där. Så att ja, på något vis så lyckades det väl hålla undan.
De som var nöjda över det var ju Quartararo.
Han var ju väldigt nöjd.
Han var riktigt nöjd över det. Borde varit åtminstone. För han har återigen, vi pratade om det i någon podd sen här, hur vass hans regnkörning är. Och jag står på med det. Alltså, den är inte bra. Alltså.
Nej, sen tror jag faktiskt att alla generellt i depån är nöjda att det här var ett torrrace. För just igen här med riskerna. Så är det ju en bana som är, den är klurig som den är om det händer någonting, och händer det under regn så vet vi ju hur krascherna kan bli.
När vi såg väderprognosen redan då var det ju snack bland förarna och teamen att det kanske inte ens blir något race, utan att de kommer ställa in om det blir för mycket vatten, och att det i så fall kommer köras på måndagen, vilket man hade möjlighet att kunnat göra den här veckan i och med att de ändå kvar där, teamen och förarna, så att, eller ja, flertalet är kvar, några säkert också. Det ligger en flygplats precis jämte där, fullt med privatjet, så att det är enkelt att ta sig därifrån.
Ja, och du, annars under helgen här, vi nämnde det här kort, men Rossi annonserar alltså sin pensionering från MotoGP, att han lägger hjälmen på hyllan, och det här i sin tur sätter ju på något vis bollar i rullning tillsammans med Vinales då, som kliver av sin fabriksstyrning, och vi var ju inne på det här redan under start nummer 22, men det öppnar ju upp massa möjligheter i Petronas teamet faktiskt för en ny start, för det har ju varit en tung säsong för deras del.
Det har varit en riktigt tung säsong. Nu körde Crutchlow, vad hade de nu? 77 år tillsammans, var det så?
De två tillsammans,
de
ja,
två Rossi, tillsammans.
Rossi och Crutchlow, ja.
Och de tre på pallen då, vad var de?
Ja, de var ju yngre tillsammans.
Yngre tillsammans än 77, ja, visst var det så?
Ja, det var det.
Jag tror Mir är äldst där, med 23 eller något liknande.
Ja, såg också några siffror på det där.
Quartararo är väl 21, 22 kanske.
Ja, 22
och Martin
kanske.
Är väl 20 någonting.
Ja, de är unga, allihopa. Ja. Och som sagt var inte ens de tre tillsammans. Men jag tror ju att Petronas till viss del vill tillbaka till det här juniorteamet, alltså att man matar in, skolar in förare till fabriksteamet.
Ja, det tror jag också. Vi fick ju ganska lång pratstund med Johan här i helgen flera gånger, och det var väl mer eller mindre målet också att försöka gå tillbaka till det som man hade när man kom in i MotoGP 2019. Förare däremot var lite svårare att få ett namn där, vilka som är på gång, utan det var mer att vi jobbar på olika förare, och det är ju ganska förståeligt i det här läget när de står utan en enda förare. Behöver in två stycken till MotoGP-teamet. Spännande att se alltså. Riktigt spännande. Anledningen till att vi pratar mycket om det här teamet är ju för att kolla vad Quartararo gjorde första säsongen. Från att ha varit en på pappret medioker Moto2-förare med någon seger i bagaget, så går han in i MotoGP och utmanar Marquez under hans säsong när han vinner 12 race och kommer tvåa i 6 eller något liknande. Och går in och utmanar honom. Så det är ju en bra styrning vi pratar om.
Ja, visst är det det. Visst är det det. Och därav också den reaktion som vi kunde läsa mellan raderna här från Raúl Fernández, som kanske inte var helt nöjd och signa för Tektroa-teamet, KTM.
Nej.
Lät inte så?
Nej, det lät verkligen inte så. Det ska bli intressant att följa vad som hände i den härvan faktiskt med Raúl Fernández, som definitivt har ett erbjudande från, eller hade åtminstone från Yamaha. Och hade ju varit perfekt för Yamaha.
Men det är lite som hos läget nu då med Ducati, som har lyckats knyta massa lovande värvningar eller personer eller förare till sig. KTM har ju också med Red Bull Rookies Cup redan där så brett underlag så att de kan ju inte ta hand om alla sina förare till slut.
Nej.
Då, inte hela vägen.
Nej, och de har ju två, åtminstone en rätt bra förare i Moto3 som leder helt överlägset och som vann igen med Pedro Acosta.
Ja, och Raul Fernandez åkte Moto3 så sent som förra året.
Ja.
Och redan så snackar man nu om MotoGP här, så att, ja.
Många bra förare på gång, men KTM vill nog göra allt vad de kan för att behålla honom. Även fast jag, det var jag varit inne på tidigare också, men jag skulle se en bättre framtid hos Raul Fernandez i Yamaha än hos KTM. För KTM har Oliveira och har Binder. Och det är nog förare som de inte heller vill släppa. Och det har de i fabriksteamet. Det är svårt att peta någon där. Jag tror det är lättare att peta någon utav Quartararo och Morbidelli faktiskt i förlängningen.
Mm, ja, jag tror det är samma där. Ja, mycket att summera och smälta. Och jag tycker det är skönt att känna att säsongen är igång igen. Långt sommaruppehåll. Och också roligt att få möjlighet att åka på plats igen. Så att det här kommande racen nu som kommer... det drar igång bara med ett par dagar.
Det riktiga Österrikes Grand Prix.
Nu det riktiga, ja.
Styrian Grand Prix.
Mm.
Steiermarks GP.
Vad har vi att se fram emot?
Ja.
Racehelg nummer två.
Det verkar bli lite bättre väder än vad som var tanken. Att nu blev det ju tått ändå. Men det ser bra ut. Jag ser fram emot en helg som inte är lik den helgen som var. Tittar vi förra året så har det inte varit. Har det varit så att det har blivit olika typer av race. Men jag tror fortfarande Mir kommer bli vass i helgen. Han såg sugen ut. Helgen som var först ut på vissa träningar, var snabb, blev tvåa, kunde inte riktigt utmana i slutet, men jag tror att han kan få ordning på datan. Han har fått några dagar till på att analysera det här med deras device bak där, så att jag tror Mir blir vass.
Sen tänker jag på det här med kval och differens, att det vi såg förra året kanske att racen blir lite jämnare tidsmässigt och då blir ju kvalen på ett sätt ännu viktigare att stå på rätt ställe när racet drar igång.
Det kommer bli viktigt.
Ja.
Det är annars är det repris igen på det som hände.
Ja, nej, men vi såg aldrig riktiga repriser egentligen förra året.
Nej, det gjorde vi inte.
Resultatmässigt. Det var inte identiska resultatlistor som vi kunde läsa.
Nej. Men jag förväntar mig Mir upp bra. Jag förväntar mig att Miller höjer sig rejält. Jag tycker han var rätt anonym faktiskt den helgen som gick här nu. Quartararo gjorde ju vad han kunde där, blev trea. Det får sägas som att kan han göra bättre än så, ja, då är det ju verkligen succé. Men det jag tror faktiskt inte det. Utan jag tror att det är det han kan krama ur Yamaha på den banan.
Mm. Ja, då har vi lite framåt blick kring Österrikes Grand Prix då. Och som sagt, det är bara ett par dagar bort. Sen får vi se vad som händer.
Ja, och vi tackar våra lyssnare. Alla som stöttar den här podden. Sändningstider i helgen är precis som vanligt. 9:45 FP1 och sen så drar det igång hela helgen. Race start 14:00, uppsnack 13:25. V-sport mot.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Tack för idag.